Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Jag höll på att cykla på en chihuahua på vägen hit.
Mm, av vredesmod eller?
Nej, för att den tydligen var självmordsbenägen och skulle på Liljeholmsbron i nedförsbacken av alla ställen. Alltså obs, den gick mot mig. Den gick i uppförsbacke. Det var inte att den inte såg mig. Mm. Den bara, nu ska jag gå ut i cykelbanan rakt framför den här cykeln som kommer i full jävla fart.
Hur reagerade, jag förutsätter att det fanns en människa som höll i kopplet på något sätt.
Han brydde sig inte till skit.
Nej, tacka fan för att han är självmordsbenägen.
Åh, fråga hur jag reagerade.
Hur reagerade du?
Akta på dig fitt, Nille. Jag var inte på humör att ha ihjäl en hund idag. Jag blev som en förälder.
Jag har inte tid med det här.
Jag blev som en förälder som blir arg när ens barn skadar sig. För att de blir så oroliga.
De blir liksom, så stressade.
Att de blir snarare arga över så här. Du får inte göra såna grejer. Typ. Den typen av arg blev jag på en hund jag inte känner. Och jag viskar för mig själv. Akta på dig fitt, Nille.
Akta på dig fitt, Nille. Klara som mamma.
Åh, jag är så passivt aggressiv.
Oh, men treat yourself. Man får vara passivt aggressiv.
Men det är så kul för jag har ändå tänkt att säga, men jag har mått lite bättre de senaste dagarna.
Ja, ah, så jävla hjärnan. Skönt.
Och sen så händer det här och jag bara, do I really? är det verkligen okej okay på insidan här?
Eller har jag bara blivit van vid mörkret nu? Det här är ditt nya liv, Klara.
När jag kallar ett djur, ett oskyldigt litet djur för fitnille.
Samtidigt så är det bra om de får konsekvenser så att de lär sig.
Att de dör. Så att de lär sig till nästa gång.
Ja, exakt. Konsten att vara, 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 konsten att vara. Konsten att vara. Ja, hur mår du då?
Ja, men alltså det är helt okej. Okay. Alltså det är verkligen...
Det rullar.
Det rullar och det är ganska skönt att det rullar. Det tuffa på.
Mm. Utan punktering.
Mm. Och jag har börjat renovera mitt badrum.
Just ja.
Och det var kul. Det var en kul ny upplevelse. Så nu har jag ju flyttat hem till min tjej tillfälligt. Ska bo där i en månad.
Hur har urvalet gått inför renoveringen? Hittade du allt du ville ha?
Nej,
allt
gud, jag har inte ens börjat leta, Gustav.
Nej, okej.
Jag får ju panik bara. Jag typ går in på kakelspecialisten.se.
Men hur resonerar du här? Tänker du att så här, nej men jag låter dem riva ur skiten först och sen när jag verkligen måste ta ett beslut, då gör jag det.
Nej, jag är ju i panik. Jag ringde min pappa de kom idag, så jag ringde honom i förrgår när jag började tömma mitt badrum. Och började prata om liksom längd på badkar och ditten och datten. Och, alltså, så här, jag höll ju på att bryta ihop när jag fick veta hur många delar ett handfat består av.
En?
Nej.
Nej, alltså du tänker hela röret och fästena och grejer.
Ja, men alltså så här, jag trodde att ett handfat, beställer man ett handfat så kommer det ett handfat. Nej, nej. Du måste beställa porslinet. Oh. Du måste beställa blandaren, det vill säga kranen. Du måste beställa, jag har till och med glömt vad det heter. Vad heter den här lilla proppen som man sätter ner? Den är tydligen en manik i sig. För att det ska rinna igenom.
Ja, jag vet vad du menar, men jag minns inte vad det heter.
Sen är det också ett vattenlås och ett rör.
Oh.
Och pappa bara, du måste fråga rörmokan vilka delar han kommer med. Och jag bara, men tänk om han säger inga. Ska jag då gå ut och bara, jag ska vilja köpa ett vattenlås, tack. Ja, vad ska du? Jag har ingen aning. Ge mig ett vattenlås. Jag vet inte vad det är, men jag behöver det.
Jag vill att du och jag färdas tillbaka i tiden. Någonstans 2013-2014 och Gustav Järnberg jobbar på Bauhaus. Mm. Förstår du när folk som du kom fram till mig och sa, jag behöver ett nytt läx den här delen som jag inte kommer ihåg vad den heter. Mm. Och jag bara, va? Vad menar du nu?
Oh.
Det var ju i och för sig inte det värsta när folk kom med sådana saker. Det värsta var ju när de kom, jag jobbade på verktygsavdelningen och så kom folk och frågade, vilken plugg ska jag ha? Mm. Och jag bara, ja, det beror på vad du har för material i väggarna. De bara, jag vet inte, men den här hyresvärden vet vad de har för väggar. Jag bara, nej, alltså jag vet ju inte vad din hyresvärd brukar ha för väggar. Är du skön eller?
Mm. Och sen bevittnade jag även hur min vaktmästare, jag skulle vilja hävda att det var rasism mot min hantverkare. Grejen var den att jag ringde min vaktmästare i morse för att fråga vart man stänger av vattnet. Och han säger till mig, ja, men, och du vet så här, som alla vaktmästare är, eller nu ska jag inte dra alla vaktmästare för en kam, men min erfarenhet av vaktmästare är att de är män i övre medelåldern som är ganska tjuriga och är ännu mer tjuriga på människor som inte förstår omedelbart vad skillnaden mellan en bräda och en planka är.
Och de gör saker i sin egen takt.
Ja.
Du kan inte berätta för honom när han ska göra det här.
Nej, nej. Grejen är då att, och då säger han ju att så här, ja, det gör man ju i källaren. Och jag bara, okej, var i källaren? Jag behöver gå ner och stänga av. Och han bara, men det, lite så här, lilla gumman, det gör ju inte du. Nej, han sa inte lilla gumman, men med den tonen. Det gör ju jag, och du måste anmäla om det. Och du måste liksom notifiera dina grannar. Och jag bara, aha, ja, jo, nu när jag tänker efter, det är klart att jag måste göra det. Jag är ledsen, jag har glömt det. Det har varit så mycket annat med den här renoveringen som att planera. Och han håller ändå ganska god ton mot mig. Och sen frågar han, men ska du göra bloody bloody? Och jag bara, ursäkta? Ja, men ska du göra det här i ditt badrum? Och jag bara, jag vet inte. Vad betyder det? Och han bara, ja, har du rörmokan eller hantverkan där så jag får prata med honom? Och jag bara, ja, det har jag. Här sätter på högtalare och ger till Adam, som han heter. Som, jag vet inte vart han kommer ifrån, men Ryssland kanske. Så han tar mobilen och han bryter på, ja, någon, vad det nu är för språk han talar. Men pratar liksom felfri svenska, bortsett från dialekten eller vad man ska säga. Och då får han frågan, ska du göra det här? Och han säger, ja, det ska vi göra. När skulle vi kunna stänga av vattnet då? Och han har ju hört vad jag har sagt och han har ju förstått att det har blivit en miss där. Så han säger, när skulle vi kunna göra det här? Och de kommer överens om torsdag. Och han säger, okej, då stänger ni av det på torsdag hela dagen. Varpå min vaktmästare är bara så här, nej, hela dagen? Nej, nej, nej. Alltså lite så här översittar. Och jag har försökt att härma hans röst när jag pratade med min tjej. Och jag kan inte härma hånfullheten i hans röst, översittar den här tonen av, är du helt jävla dum i huvudet? För han säger, vi kan absolut inte stänga av vattnet hela dagen. Och då säger Adam, okej, men vi kanske mellan 9 och 1. Och han säger, du får 9 till 12. Bara för att...
Sista ordet.
Ja, men verkligen. Han ska bestämma. Och sen säger han, Adam också då, att men det finns jättebra, då säger vi så. Och sen finns det ett element på utsidan av badrumsväggen. Vi skulle behöva stänga av det för att... Ja, någonting med vatten, antar jag. Och då säger min vaktmästare bara, nu får du fan lugna ner dig. Så här, vi kan inte hålla på och så här, du kan inte komma här och göra vad du vill. Och du kan inte komma här och tro att vi ska stänga av hela huset för din skull. Alltså verkligen den tonen, fast värre och jättehånfull.
Det är väl inte Adam som har byggt huset med de ledningarna?
Nej, verkligen. Och Adam är bara så här snäll och backar och bara, okej, då behöver vi inte stänga av där. Och sen så lägger de på och jag tittar på Adam och bara, vilken attityd han hade. Och Adam ger mig en blick som säger, det är inte första gången jag dealar med sån här skit. Och jag har gått och tänkt på det här hela dagen. Jag är så jävla nära på att bara gå ner till mitt lilla vaktmästeri och säga, vem fan tror du att du är? Hur fan har du mage att ha den tonen mot en yrkesprofessionell? Har den mot mig i så fall då, som har glömt att vattnet ska stängas? Har den inte ens mot mig? Men om någon av oss förtjänar det så är det väl för fan jag. Jag blev så jävla irriterad.
Ja, jag tänker ju spontant, ja, men gör det när det är klart.
Mm.
Om du har kvar ilskan då.
Mm.
För annars känns det som en sån gubbe kan ställa till problem. Mm. För det är han ändå som sitter på makten på något sätt. Mm. Inte för att vara en tönt. men jag tänker spela dina kort rätt. Ja. Och sen så skäller ut dem efter notar.
Ja, vad ska fan göra? Det är så dumt också så här, när man anar någonting. Man bara så här, det här hade nog ingenting annat att göra med en... Va? Meningsuppbyggnad? Det här hade nog inte med något annat att göra än att Adam bröt.
Nej, men säkert.
Alltså jag kan inte nej. Tänka mig. Fast han hade helt okej ton mot mig.
Aha, han bytte ton. Liksom.
Han bytte ton. Han blev så jävla nedlåtande. Och sen, han säger ingenting rasistiskt. Men han är bara en jävla skitstövel.
Det är väl det som är grejen med rasism.
Ja, det är ju det. Den här osynliga.
Ja, men när folk säger så här, jag är inte rasist. Men. Mm. Och så är det så här, nej, du kanske inte har sagt någonting nedsättande senaste 24 timmarna. Men du har ju fan i mig betett illa mot någon.
Mm.
Av den anledningen. Mm. Men det kan man ju aldrig erkänna.
Nej, jag skulle aldrig kunna gå till honom och bara sluta vara ett rasistiskt jävla gubbslam.
Nej.
Det är som att jag nästan vill outa min adress så att alla ska veta att vaktmästaren där är ett rövhål. Jag kommer inte göra det.
Nej, bra.
Konsten att vara.
Vi har efterlyst frågor på Instagram, för vi tyckte det var dags för en ny konsten att fråga och få svar.
Ja, vi sträckte ut en hand till er kära lyssnare och ni sträckte ut många händer tillbaka. Och vi blev jätteglada och peppade och det här kommer bli kul,
ja,
tror jag.
Det tror jag med. Mm. Jag tycker det är nice när vi gör såna här emellanåt, för då får man en liten uppfattning om vad ni tycker är kul att prata om.
Ja, men precis. Vi fick en ganska blandad kompott av frågor. Det var inte så att vi kunde urskilja ett särskilt tema, utan vi har valt lite allt möjligt.
Ja, ska vi börja med något lite skojigt, enkelt uppvärmning.
Kör.
Enkelt vet jag inte om det är i för sig, men om ni skulle byta lägenhet med varandra, vilken möbel eller pryl hade slängts direkt? Och du kommer få börja, Gustav.
Du har redan slängt dem.
Vad är det då?
Stolarna. De förra stolarna du hade.
Ja, de svarta kuddar. Ah. De är faktiskt inte slängda, de står i min källare.
Okej, där kan de stå kvar.
Du tycker inte om dem?
Jag är inte jätteförtjust i dem. Nej, okay. Det är inte. Jag tycker att de som du köpte sen är mycket finare.
Ja, men de är ju klassiska rotting.
Lite nättare, såna här runda med rottingsits. Annars så tycker jag att har fina saker hemma. Det är ju... Vi har ju olika smak.
Ja, vi har väldigt olika smak. Jag sitter och funtar på vad jag hade slängt hemma hos dig. Det är inte som att så här, jag bara för att vi har olika snack, bara jag slänger allt. Men jag vill liksom inte heller
ha någonting.
Nej, men vad har du för köksbord just nu?
Nu har jag ett köksbord
matbord.
Som är målat i grejs typ.
Ja, du har inte det här stora kvar?
Nej. Nej, för det hade ju rykt.
Men du har gjort det här jobbet åt mig. Du har redan gjort det av med grejer. Jag vet inte ens vad du har kvar hemma. Jag kanske hade gjort mig av med de här puffarna du har haft som vardagsrumsbord kanske.
Ah.
Men mest för att de är så himla opraktiska som vardagsrumsbord.
Visst, jag har ju en liten vit boll som är ett vardagsrumsbord.
Ah.
Och den kan man ju inte ställa någonting
på. Nej, inte skit.
Nej.
Och det finns plats för så lite det som man kan typ balansera på den.
Nej, det är alltid en fröjd att se Albin komma med chips och dipp och vara så här, vad ska jag välja att ställa på ditt jävla vardagsrumsbord? Ja, nej, det är faktiskt helt fruktansvärt. Det ska väck. Nästa fråga. I egenskap av allmänbildare/de, hade ni tävlat tillsammans eller mot varandra i På spåret? Och med vem i såna fall?
Alltså, jag hade ju velat tävla tillsammans, för att det hade varit så jobbigt att förlora mot dig och sen fortsätta podda ihop.
Ja, det hade blivit dålig stämning.
Ja.
Men jag undrar också om inte vi enablar varandra för mycket i när vi inte kan saker. Vi är så bekväma, det är säkert så här. Och så går vi vidare liksom.
Ja.
Skulle vi behöva en motpol, någon som är liksom så här, nej Klara, du kan inte killgissa det här.
Ja, men vi behöver ju framförallt någon partner som kan typ sport.
Usch.
Eller historia.
Mm.
Eller USA. Alltså så här, jag tänker, vi kan, det är dels typ populärkultur.
Mm.
Det är dels Sverige.
Mm.
Du kan mycket konst och möbler. Jag kan väl... Ja, nej, det är ungefär det jag kan, tror jag. Men vi kanske behöver folk som har det här, liksom, någon som är typ Asien-expert. Mm. Eller som kan någonting. Någon som kan någonting.
Ja, men jag tror att vi skulle kunna vara bra, men vi skulle behöva, om vi pluggade, du och jag, inför att göra en sån här grej, då tror jag att vi skulle vara ett ganska bra par. Ja. För vi är nog ändå så här, men lite TP-iga.
Ja.
Men jag vet inte riktigt, alltså jag tänker så här, någon som är med På spåret, så är det ju typ Parisa Amiri.
Mm.
Och hon är ju journalist.
Mm.
Och det är ju inte vi, hur gärna vi än vill låtsas som det emellanåt.
Jag kan inte tänka mig något värre än att vara med På spåret.
Ah, jag tror du menar att vara journalist. Jag bara,
nej,
det är nog säkert slitigt.
Nej, det vill jag faktiskt gärna vara. Men På spåret däremot, vilken mardröm till program.
Ja, för att folk skulle ju se hur dålig man, är.
Och det är så mycket prestige som ligger i det.
Mm.
Och folk sitter hemma och bara, jag kunde den frågan. Man bara, fast
du kunde
man
inte
glömmer det inne i studion. Och så här, spelar man med i Duo-appen och skryter över hur mycket pengar man har fått. Alltså, du har fått svarsalternativ. Det är inte rättvist.
Nej.
Det är helt sjukt faktiskt, vad lite jag vill vara med På spåret. Men det handlar ju bara om att jag känner mig okunnig.
Folk ska se dig misslyckas med något.
Ja. Så vad var svaret då? Både och.
Nej, men vi säger ja, vi hade tävlat med varandra.
Ja, vi vågade tro på varandra.
Ja, vi vågat tro på varandra och vi hade haft tid att plugga innan. Mm. Och då hade vi suttit där med nationalencyklopedin.
Slumpat fram Wikipedia-sidor i veckor och
gråtit.
Vill ni ha barn? Hur ligger vi till på den fronten? Det var länge sedan vi pratade om det. Vi borde ägna ett avsnitt åt det snart.
Ja,
igen.
Det tycker jag att vi kan göra. Just nu så har jag legat åt nej-hållet ett tag och känt att nej, nu har jag ju ett gött liv och det är jättebra som det är. Och jag känner väl att jag vill njuta mer av det först. Jag tycker att jag, i och med min mentala hälsaresa, så känner jag att men det är nu jag skördar frukterna av det och jag behöver lite mer tid på mig med det innan jag kan tänka mig att sätta någon annan först, eller vad man ska säga.
Mm.
Jag vill ha min sömn i ordning någon gång liksom i mitt liv innan jag börjar fucka upp det med en liten bebis som skriker. Så mitt svar just nu är nej, men jag har också blivit otroligt barnkär.
Mm.
Alltså så att jag ser barn och så här, alltså när jag ser dem, särskilt nu, ja, eller bara nu på vintern, när de har overaller på sig och töltar fram. Alltså det dras något fruktansvärt i mina hjärtsträngar då. Alltså hur kan de vara så gulliga som när de har overall på sig? Och så ramlar de liksom, när de går lämmeltåg. Nej, de är så gulliga. Men nej, inte just nu. Var ligger du någonstans just nu?
Jag lägger nog mer nej än vad jag någonsin har legat. Men det är som att jag har fått som en insikt på senare tid att jag vill fortfarande inte föda barn. Ja, och när folk frågar så säger jag nej. Men som att så här, jag tror jag har insett att så här, jag tror inte att barn hade gjort mig lycklig. Jag tror inte barn är min grej. Jag ser barn i overall och tänker, väx upp. Alla som ska visa bilder på sina så här, min syskonbarn, världens finaste. Jag känner bara, men titta på den. Den är jätteful. Den kan inte prata. Den är nyligen utklämd ur en vagina. Den har inget hår. Den är på riktigt jätteful. Jag ser inte vad som är så gulligt med barn. Och grejen är, varje gång jag pratar om det här med folk, och då är det ofta att man får frågan från folk, bara, men har du barn? Och nej, har du tänkt att du ska ha det snart? Och säger man nej. Och då är jag alltid så här, nej, du kanske liksom, kanske inte vill ha barn. Och folk är ganska, liksom, tycker att det är okej. Och man bara, nej, jag tror inte jag vill ha barn. Men sen är det alltid den här lilla brasklappen på slutet om att, ja, du ska se att det nog kommer sen. Eller du kanske ångrar dig sen. Och då, det är ju, man kan ju skaffa barn sent.
Ja,
och att jag bara såhär, det kanske jag gör.
Ja, då tar jag väl det då.
Det är helt okej att ändra sig. Mm. Men vad varför är det så viktigt att lägga in den? Mm. Kan inte man bara säga så här, fan vad skönt, ja, då känns det ju, då är du ju ganska säker på vad du vill. Liksom.
Ja, och för mig är det viktigaste, om jag bestämmer mig för att jag vill någonting eller inte vill det, då måste jag tänka på hur det känns om jag inte vill det. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är ett redskap jag använder för att ta beslut. Att jag måste tänka mig in i hur känns det att inte ha det här. Mm.
Och det känns jättebra.
Ja, och det gör jag faktiskt det.
Jag älskar att inte ha barn.
Nej, men det känns faktiskt superhärligt för min del. Och jag har ju massa fina barn omkring mig. Med föräldrar som älskar dem jättemycket. Och då kan jag ändå vara en figur i deras liv. Så att just nu känns det som att det räcker ganska bra faktiskt.
Mm. Och jag har inte ens barn omkring mig. Och jag kan ju bäva inför dagen jag har barn omkring mig. För då tror jag att jag kommer bli så stressad över att alla andra har barn. Att jag också kommer skaffa barn. Och sen tror jag att jag kommer bli olycklig.
Mm.
Jag tror att jag kommer känna mig lost. Och ha tråkigt. Och jag tror att jag kommer... Jag tror inte att jag kommer bli glad. Det är klart att man kommer älska den där jävla lilla skithögen som ser ut som bajs. Men som också luktar bajs. Jag fattar inte varför folk säger att barn luktar gott. Jag kan inte alltså, barn...
Men det är ju inte när de har skitit som de luktar gott. Det är
Nej,
ju alltså när man
de
sniffar dem i hårbotten.
Och vad luktar de där? De luktar barnspia. De luktar bröstmjölkskräks. Alla. Jag kan kliva in på en förskola. Alltså, och det gör jag ju inte... på en daglig basis kanske. Men Thomas som från Du klarar mer än du tror, Peter Thomas, han har sin crossfit-studio eller box eller vad fan heter, alltså dörr i dörr med en förskola. Så att man känner ju lukten från förskolan och allt jag känner är lukten av små barn och allt de luktar är bröstmjölkspia. Det luktar så jävla äckligt, eller kissblöja.
Mm.
Jag är inte, alltså så här, du hör hur lite jag vill ha barn.
Ja, nej, alltså det är smärtsamt. Klart.
Ja. Och vet du, då ska jag bara avsluta med det skönaste fick jag höra för några veckor sedan. För då pratade jag med en makeupartist. Och det är ofta där man pratar om barn. Man sitter där och blir sminkad, man kan inte fly.
Men det är som en frisör.
Mm.
Alltså så här att de bara, hur tänker du på det här? Och vad gör du med, trivs du med det?
Man bara, har du barn? Du är i den åldern. Nej, du vill inte ha. Och då sa hon ju det här, bara, men vet du, det kommer nog med tiden kanske. Samtidigt säger en annan makeupartist i samma rum, som är väl 45 någonting. Hon bara, jag känner precis som du, Klara. Jag har alltid känt så. Alltså från att jag var 16 när folk började så här bara, barn och man, typ. Hon bara, jag har aldrig känt att jag vill ha barn. Och den känslan har inte försvunnit. Och vet du, jag har syskonbarn. De kan jag gå och gosa med när jag tycker att barn är gulliga. Men alla andra gånger så sitter jag hemma och är så jävla glad att jag inte har barn. Och jag bara, fy fan vad skönt. Äntligen någon som säger det. För det är ju bara de som har barn själva som bara, ja, det kommer nog.
Mm.
Eller som vill ha barn. Det är de som har den här längtan och jag fattar att folk har den längtan. Men fan vad uppfriskande det var att höra någon som inte har barn bara, vet du, jag har aldrig känt det och jag är skittacksam för det.
Från en stor fråga till en annan. Är det okej med tomater i pasta carbonara?
Frågar vi killar, trademark, eller
boys TM?
Frågar vi, alltså,
vi frågar Klara.
Jag har ju förstått genom att lyssna på Flashback Forever att carbonara är en hett omdiskuterad rätt med en regellista på rätt och fel.
Ja, precis. Carbonara killar liksom.
Ja.
Mm.
Jag kan ju inte äta carbonara för att jag äter inte kött och jag tycker att det är jätteäckligt vegetariskt. Så jag kommer dra till med ett ja.
Ja, oh, det gör du.
Vad är du till? Nej.
Alltså, jag kunde inte bry mig mindre. Jag är så trött, för att det här händer mig ganska ofta. Att folk säger, va? Gör du så där med maten? Nej! Och så kommer det liksom något så här. Och man bara, alltså jag orkar inte.
Mm.
Nej, men jag orkar inte det här. Ja, jag äter bruna bönor och fläsk.
Mm.
Jag tycker inte att det är konstigt. Jag tycker liksom inte att... Jag vet, jag har fått reaktioner på, har du ätit... Vad fan heter det då? Rågsiktskaka.
Nej.
Nej, det är ett väldigt gott bröd. Och det här brödet kan man äta med sirap. Det är en sån där typisk grej som kanske framförallt barn äter då. Men det är väldigt gott liksom. Och det där är en sån grej som jag bara, men det är ju typ en traditionsgrej. Man kan äta det så. Folk bara, va? Gud, jag kan inte sira på bröd. Man bara, men man kan göra precis vad fan man vill. Om du vill ha ketchup på din glass så kan du göra det.
Ja, och jag känner lite så här, om det nu är så förbjudet att ha, för att jag,
nej, men
den här frågan måste ju komma från någon som tycker att det är strikt förbjudet och vill berätta att den kan sin carbonara på något sätt. Jag tänker ju så här, har du en korv med bröd och lägger hallonsylt på, det är fortfarande korv med bröd med hallonsylt. Alltså så här, det förändrar inte rätten. Nej. Det kan fortfarande vara en carbonara med tomater i.
Men det är ju någonstans också, nu drar jag till med det här, men det är lite klasshat i det här.
Ja.
Att jag sitter på den här underbara kunskapen om exakt hur man tillagar det här, den här rätten, och det ska vara på ett korrekt sätt. Mm. Ursprungssättet, och det är lite finare än vad fan du håller på med din jävla version av det. Mm. Och jag säger nej till det här förtrycket. Och ja till vad fan du vill ha i din jävla carbonara. Häll på det.
En carbonara kan vara vad som helst. Men...
nej, för att då blir det falukorvsdiskussionen, och en falukorv är inte en falukorv om den inte består av vissa saker. Men herregud, en frukt hit, är tomater en frukt? Nej, det är inte. En grönsak
jo,
hit.
Jo, jag tror det är en frukt.
En frukt hit dit. Skitsamma.
Bra svar. Då har vi rätt ut det.
Ja, det har vi.
Det är en som frågar, hur kom du dit du är idag? Låter klyschigt, men jag har inte följt dig så länge. Fick den på min Instagram. Jag tyckte så här, det kan man ta reda på massa olika sätt. För jag har pratat om det i 3000 intervjuer. Men jag tänker att vi kan ställa den frågan i form av typ inspirational syfte. Att, så här, hur kom vi dit vi är idag? Har vi gjort något bra som vi har insett i efterhand? Att fan, det där var ett bra steg i min karriär.
Mm.
Vill du börja?
Ja, jag är ju på den positionen där jag är idag. Det är ju alltså hårt arbete, kan man ju verkligen säga. Men jag tog en chans när jag var runt 25, tror jag, att jag fick ett jobb på ett helt nystartat brand. Där jag gick in och jobbade och gjorde ett ganska stort omfattande jobb. Och det här var egentligen lite... kanske tidigare än jag skulle ha gjort det steget i min karriär. Så här i efterhand liksom. Men nu när jag sitter på den kunskapen och kompetensen och på den arbetsplatsen som jag har idag, så är jag jätteglad för det. Så att jag skulle säga att det är liksom det stora risktagandet som jag har gjort i nutid ändå någonstans. Det var att jag bytte arbetsplats från en ganska trygg arbetsplats, och så kastade jag mig in i det och var så här, nu kör vi. Och satan vad jag körde. Så det kan vara en härlig grej att komma ihåg. Nu är det inte rätt läge att byta jobb kanske, eftersom det är en pågående pandemi och man vet liksom inte, särskilt inte i den kreativa mediebranschen liksom.
Men snälla människa, det är andra gången du drar ner din jävla mobil. Obstiga som mig själv, jag säger till.
Ja, det var inte till mig. Nej, men jag tror i regel att allting löser sig när det gäller jobb. Du kan alltid flytta på dig. Det blir alltid bra i slutändan. Och vissa arbetsplatser är bättre än andra. Och förhoppningsvis så vad heter det när man har guld i sand? Vad heter det när man vaskar guld? Ja, men precis. Att du vaskar fram så att det blir bra i slutändan. Och sen så tror jag också att en sak som hjälpte mig jättemycket var när jag hade pluggat färdigt för sådär 8 år sedan, så tog jag en paus från ämnet som jag hade pluggat, för att jag kände att jag kan liksom inte ta till mig det här. Jag kommer inte kunna jobba med det här. Och den pausen behövde jag. Och det var otroligt läskigt. Otroligt, otroligt läskigt att dels då ha öst pengar på en utbildning och plugga den. Och att inte liksom spinna vidare på den examen var svinläskigt faktiskt. Men jag är så glad att jag gjorde det så här i efterhand. Mm. För att det gjorde att jag fick komma tillbaka en annan väg än jag trodde. Och jag är så nöjd med min jobbsituation nu. Så att jag är otroligt lyckligt lottad på den fronten faktiskt. Mm. Så är det för mig. Vad har du för inspiration?
Alltså jag tror, jag har alltid... ganska undermedvetet varit selektiv i vilka jobb jag har tagit. Och det är inte alla, alltså så här, det här är kanske jättedåliga tips om man är ny frilansarsvängen liksom, och typ man tar jobben man får. Jag har väl haft lyxen att få ganska mycket olika jobbförfrågningar, men det har fan varit högt och lågt. Det har varit liksom, vill du recensera kaktusar i Vi i Villa? Jag har inte fått den förfrågan, men skulle kunna vara. Eller vill du göra ett totalt okreddigt, jättelåg budget webb-tv-program på Kanal 5 Play, typ. Och jag har på något sätt väl haft en ganska bra magkänsla där och tackat nej till grejer som folk anser är creddiga. Jag har tackat nej till saker som har varit otroligt välbetalda för att min magkänsla har sagt jag tror inte jag vill göra detta, eller det går inte ihop med mig och det varumärke jag har. Och jag har aldrig tänkt varumärke, men det har väl handlat om förtroende, att så här, kan jag göra det här och behålla de följarna jag har som litar på mig och det jag säger. Och i efterhand så känns det bara som att jag har valt så jävla rätt, för att det har funkat så länge och det har gått bra och jag har behållit ett förtroende och jag kan liksom stolt visa upp vad jag gör utan att känna bara fuck, nu har jag sålt mig, alltså nu har jag verkligen fuckat upp. Och det är klart att man tar snedsteg ibland, och ibland känner jag att jag har sålt mig lite för mycket, ibland känner jag att jag tackat ja till grejer som kanske var liksom, ja, behöver inte ha någon pengar, men det kanske är credit, men så har jag inte kunnat prestera för att det har bara varit tråkigt eller jobbigt, eller liksom att man bara har gått på att det har ett bra rykte på något sätt. Men ja, men typ så här, om jag ska ta ett exempel så är det väl när jag flyttade till Stockholm för att jobba. Då fick jag frågan, jag hade frågan liksom pending från både SVT om att göra ett webbprogram på SVT Play och ett på Kanal 5 Play. Och min hjärna sa verkligen att så här, välj SVT, vad är det du tvekar på? Alltså det är public service, det är där du vill vara. Du har aldrig haft Kanal 5. Så här, du borde verkligen gå på SVT. Medan hjärtat sa, fan vilket kul program du kommer få lov att göra på Kanal 5 Play. Hur många tittar på Kanal 5 Play? Det här var också när typ Kanal 5 Play var ganska nytt.
Ja, men det här var väl en av första liksom webbsända, ja, grejerna.
Jag var den första profilen. Alltså, Anna Gina, Gina Show, vad de nu hette. Mm. Gina Diravis program. Mm. SVT hade ju tagit in henne och precis tagit in William Spets. Och det var som att så här, TV4, Kanal 5, TV3, alla var ju bara, vi måste också ta in YouTubers på våra webbar. Och då frågade Kanal 5 mig. Och då tackade jag ja till det. Och sen var det, alltså det var slitigt, det var dåligt betalt. Jag hade en producent som var en jävla skitstövel. Men jag tror att det var mer kreativt frigörande och roligare än vad det jag hade fått göra. Eller jag vet att det var det, än det jag hade fått göra på SVT. För att det blev också ett program fast med andra personer. Och jag tror att jag växte mer. Och i efterhand kan jag se tillbaka och bara, ja, det var hundjobb. Men det var helt rätt val liksom. Och det var magen som ville att jag skulle välja det.
Men tittar du ofta bakåt?
Nej.
Jag tror det är bra. Jag tror inte man ska titta så jättemycket bakåt. För att jag, nu satt jag och funderade lite grann på om jag hade velat göra någonting annorlunda.
Mm.
Och i slutändan så spelar det ingen roll. Det spelar ingen roll att så här, ja, nej, jag hade velat göra massa saker annorlunda. Men om jag bara fokuserar på det så kommer jag ju fortsätta göra fel beslut nu också. Och aldrig släppa det liksom.
Mm. Jag kan få lite panik när man ser tillbaka och tänker så här, vad var jag när jag var 20?
Mm.
Och herregud vad mycket jobb jag har framför mig. Vad mycket man ska behöva göra. Vad mycket panik man ska behöva ha över jobb. Vad stressad man ska vara. Vad nervös man ska vara. Jag hade aldrig velat gå igenom det en gång till. Jag är så glad att jag är här och inte vet vad som ligger framför mig.
Ja,
för att jag hade aldrig orkat jobba så mycket om jag visste vad som låg framför mig.
Nej, det är som när folk säger så, åh gud, jag saknar verkligen att vara 18-19. Och jag säger, Skojar du med mig? För jag menar, det är ju inte bara det att, åh gud, då får du vara 17, 18, 19 och ha det kul och liksom gå ur gymnasiet och ha det gött liksom. Mm. Utan det är så här, ja men då måste du göra om resten av skitåren också. Ja, det var kul att vara 17, men det var ju för i helvete inte kul att vara 23 och bara, vad fan håller jag på med? Varför har du ett jobb och jag har inget bra jobb? Och vad fan är det som händer?
Mm.
Nej, det går ju inte. Om du fick ändra tre saker med Sverige, vad skulle du välja?
Oj. Jag hade ju höjt löner för alla som jobbar inom sjukvården. Obs, inte privat sektor, utan alltså landstingsfinansierad sjukvård. För att jävlar vad de är underfinansierade. Och jävlar vad det är en samhällsbärande. Vad kallar man det? Samhällsbärande
funktion.
Funktion, exakt. Sen hade jag Jag vet inte, kan vi ta varannan så man får tid att tänka?
Ja, men jag är väl på samma... Eller, jag är också inne på sjukvården. Jag skulle ju helst inte ha vinster i välfärden. Och jag är inte stormförtjust i regionerna och deras jobb. Jag tror inte att det är ett så himla bra system som jag använder. Mm. Så det hade jag jättegärna gjort rätt. Jag är ju i synnerhet missnöjd med hur Region Stockholm sköter sjukvården här. Det går inte toppen för dem. De är väldigt förtjusta i privatiseringar och jag kanske är, alltså så här, av princip skulle jag inte behöva vara emot det så. Det skulle kunna funka, men det funkar ju inget bra nu liksom. Så vinster i välfärden / gör om, gör rätt regionerna.
Jag hade nog också tussat till, nu säger jag inte vart vi ska ta pengarna ifrån, men jag är ju också inte politiker, så jag kan ju inte riktigt, jag har ju inte den helhetsblicken, men jag skulle vilja tussa till mer pengar till integrations ändamål och bara inte göra så att människor behöver utvisas överhuvudtaget. Jag tycker att vi måste vara solidariska och hjälpa människor som kommer hit. Och de har en lika självklar plats här som vi har. Sen vet jag inte hur man gör det. Men liksom
nej,
boenden,
men det är
och bara liksom, jag vet inte hur man jobbar med integration. Men shit, vad vi kan göra bättre. Herregud, vi är sämst på det.
Ja, det är vi inte så himla bra på. En mindre viktig punkt som jag tyvärr håller med Sverigedemokraterna om. Bygg mer klassiskt.
Ja, du gillar dina hus.
Jag gillar mina hus, jag tycker att det är viktigt, det är en stad. Jag tycker inte att det bara ska byggas klassiskt, jag tycker absolut att det kan byggas. Jag tycker om modern arkitektur också. Men jag är ju väldigt förtjust i enhetliga områden. Så. Och jag har väldigt svårt att så här, wrap my head around att så här, varför kan man inte bygga fina hus bara för att, alltså fine, det måste vara resursvänligt, men vad är det som säger att de måste se ut på det här sättet som liksom nybyggda hus ofta gör. Offentliga byggnader tycker jag ju generellt om. De får ju vara hur konstiga som helst liksom, och jag kommer tycka om det, men jag tycker just bostadshus så är det med en märklig standard på det nu, där man prioriterar, och det här har väl att göra med vad man är för människa liksom. Men för mig är det så här, jag fattar inte, jag skiter i om det är golvvärme om det är ett fult badrum. Så att det kanske har lite mer prioriteringar att göra för gemene person så.
Men, pengar också kanske.
Men
det har vi ju tydligen oändligt med i den här frågan. Jag hade slutligen även infört någon form av obligatorisk jämställdhetsutbildning för alla lärare, och att det sen blir en tydlig del i läroplanen och hur man jobbar jämställt och genusutbildande i klassrummen. I alla ämnen. Hade jag velat. Vi hade fan ett ämne som hette... Ja, men typ, vi hade en timme varje vecka där kuratorn, och vi hade världens fan bästa kurator. Hon var jätteung, hon var typ 30 år. Skitcool ung kvinna som kom, och så hade hon olika liksom situationer som vi skulle förhålla oss till. Och allting grundade sig i liksom genusvetenskap, hierarkier, varför är det som det är, klassskillnader. Och det var, alltså man gick alltid ifrån den timmen med en så jävla bra känsla i magen. Och typ så här, då kändes det som att det inte fanns några skillnader mellan någon i klassen. Och sen så gick det några timmar och sen var de brötiga killarna, återigen de brötiga killarna. Och de snygga tjejerna var återigen de snygga tjejerna. Och vi andra tuntar var tuntar. Men det var riktigt bra. Jag tycker att alla borde få ha sånt i sin undervisning.
Min sista är lite luddig. Men jag har någon tanke, nu vill jag inte låta som Annie Lööf här, men jag har någon tanke om att landsbygden borde få en högre social status. För att jag börjar bli ganska allergisk mot mot saker som anses vara fina när stockholmare gör det, medan ja, men det här att flytta ut på landet är ju så exklusivt och wow, du lämnar allt och flyttar ut på landet. Och man är så här, det finns folk som har bott där hela livet, varför är det någonting som man bara, du har inte levt ordentligt, varför har du inte varit ute och sett världen? Man bara, för att de har redan haft det du vill ha, de har haft det hela tiden, vad är det de håller på med? Så att jag vill... Tänk dig som en integration fast landsbygdsstad på något sätt.
Nice, jag gillar det. Jag har ju aktivt hört stockholmare prata om deras liksom, morföräldrar som kanske bor på annan ort med orden liksom, de har ju aldrig varit i Stockholm. Alltså hur sjukt, de har aldrig varit i Stockholm.
Nej, men det bara, vet jag.
Varför skulle de vilja komma hit om de inte bor här? Nej. Alltså på riktigt. Ja, jag var aldrig i Stockholm när jag var liten. Varför skulle jag vilja åka till
varför?
Stockholm?
Nej, men du har allting hemma. Och varför ska man alltid längta efter så himla mycket mer? Jag är så trött på det. Jag är nöjd. Jag är nöjd med det jag har. Jag skulle också vilja bo på landet, men det kanske händer.
Jag har en fråga till dig, Gustav. Mm-hmm. Som jag har fått på min Instagram. Av alla, inom citationstecken, galna saker Klara har gjort, vilket skulle Gustav göra? Till exempel Robinson, Kebnekaise, ultralöp.
Okej, jag behöver en CV-genomdragning nu. Vi har alltså ultralöp, vi har Robinson, vi har Kebnekaise.
Jag har rott runt Lidingö. Ja, det är ju ultralöp, springa 6 mil. Jag försökte simma Kalmar, Öland, gick sådär. Jag åkte Vasaloppet. Eller ja, 6 mil av det. Vad har jag med? Jag har hoppat fallskärm. Det är väl inte så galet kanske. Det kanske räknas in i den kategorin. Jag har varit på Liseberg jättemånga gånger.
Aldrig! Skulle aldrig åka till Liseberg! Jag... Nej, men då är det väl i såna fall. För mycket av det här tänker jag att jag skulle kunna tänka mig.
Ja.
Vasaloppet är ett alternativ. Det tycker jag inte är helt sjukt att tänka mig att jag skulle göra någon gång. För min pappa åkt Vasaloppet. Och det är jättemånga gånger.
Gud vad din pappa har Vasalopps-aura.
Ja, han har otrolig Vasalopps-aura. Han har ju gjort så himla mycket. De har ju cyklat kring Vättern. De körde Vätternrundan på tandem. Så att det finns sådana liksom, det är inte helt otänkbart.
Jag ser ju
otänkbart.
Honom framför mig åka Vasaloppet på sådana gamla jävla plankor.
Ja, gud ja. Han var där med Vasa själv och körde på. Så att det känns inte helt otippat. Så att jag tror att det sjukaste som du har gjort, som jag inte liksom skulle kunna göra på egen hand, är väl Robinson i sådana fall. Jag är mycket närmare det och var taggad på det än jag var när du faktiskt var där.
Ja.
För då var jag såhär, nej gud, alltså var utan mat. Och nu har jag blivit lite mer taggad på en utmaning på något sätt.
Så är det för att du har att du såg det på tv och kände så här, de där tävlingarna kan jag göra? Eller var det för att jag kom hem och klappade händerna och sa, jag älskar att svälta? Obst, det har jag aldrig sagt, men ungefär.
Nej, jag kanske blev lite avskräckt av att du kom hem som en liten duvunge. Och man sa, jag är så glad att se dig, jag är livrädd för dig. Ät någonting, människa. Nej, jag tror att det var mer att jag var så himla långt ifrån att jag var inte taggad på utmaning. Det är någonting som har vuxit fram senaste kanske halvåret, att jag börjar bli lite taggad på att göra saker som utmanar mig. Då var det mer så jag bara, nej tack, ha det bra som jag har det. Varför skulle jag vilja åka dit? Så Robinson.
Kul, vad roligt svar.
Ja, men vi tar en sista fråga då.
Ja.
Och det är en fråga som jag får ganska ofta. Och det är, hur kom du ut för din familj? Eller hur kom du ut? Och jag vill bara prata om det genom att säga att det kommer inte jag berätta. Så jag börjar svara på den här. Men saken med utkomst och komma ut tror jag är mer positivt generellt nu än vad det var för 15 år sedan när jag kom ut. Om jag ska prata om min utkomst så är inte det en positiv upplevelse. Det var jättejobbigt och det blev jättefel med många människor som jag faktiskt älskade och älskar. Och jag tycker att vi ska vara lite försiktiga med den frågan. Jag fattar att folk undrar, men jag tror vi måste komma ihåg att någonting som faktiskt är ganska hårt och svårt och en ganska intim fråga. Mm. Som det är nästan som att man förväntar sig att folk ska ha en glad historia. Och i mitt fall så är den ganska sorglig. Mm. Och det är inte någonting som jag är jättetaggad på att liksom dela med mig av.
Jag tror att folk förväntar sig nog både en solskenshistoria och, men också de här jättetragiska ödena som är verkligen så här, min familj rejected me. Mm. Men för att man gillar att liksom vältra sig lite i att så här, åh gud vad jobbigt det kan vara för andra. Mm. Och du har ju sagt förut att du inte vill prata om det, och det är ju så. Jag vet inte vad jag sa sist i det. Alltså jag har aldrig riktigt kommit ut. Nej. Riktigt heller. Det har bara varit.
Ja.
Så jag har inget kul att berätta där heller. Och verkligen bara för att det är tråkigt. Alltså jag fick liksom så här, när jag skrev, alltså jag har ju aldrig haft en flickvän, uttalad flickvän innan jag blev ihop med min nuvarande. Och när jag skrev det till mina föräldrar, alltså de tummen upp likade meddelandet. Och det var det.
Ja.
Så att jag menar, jag vet inte. Det är ganska, ja. Det är vad det är.
Det är vad det är.
Det är jätte, vi har skittråkiga svar på den här frågan.
Ja, det är lite tråkiga svar. Men ja, en liten uppmaning att så här, tänk efter. Mm. Är det här, behöver man vara så nyfiken på det här? Det är lite grann som det här, du vet, när man pratar om folk, barn.
Mm.
Att folk kan vara ofrivilligt barn, eller vad heter det?
Barnlös.
Barnlösa, liksom. Ja. Jag tror att vi kanske kan lära oss att vara lite försiktiga med den frågan. För i mitt fall så blir det jobbigt när man så här, ska jag behöva avvisa? För det här händer ju mig på riktigt också, att folk frågar mig. Och det blir så här, är det mitt ansvar nu att på ett trevligt sätt avvisa din fråga? Det vet jag inte riktigt om jag tycker att det är.
Nej, men det är ju en intim fråga, och det är ju framförallt, alltså jag kan ju bli lite trött på den också, för att, eller, och jag fattar att det inte bara är straighta människor som ställer den här frågan. Jag tror att många unga queers är desperata över att höra hur det kan gå när man kommer ut, för att det är väl mänsklig funktion liksom, att man vill bara täcka alla möjliga outcomes så att man kan förbereda sig på något sätt. Men det känns som att man ofta får den frågan av straighta människor, att det är så här, Man nämner att man är gay eller queer på något sätt. Och det är så här, aha, ja, hur kom du ut då? Att det är en sån samtalsämnesfråga som liksom, det känns lite så. Jag är lite trött på den på samma sätt som jag kan tänka mig eller föreställa mig att rasifierade människor blir trötta på frågan, men var kommer du ifrån? Mm. Och det är ju inte, nu tar jag verkligen avstånd från att det här skulle vara samma sak. För det ligger ju en så mycket mer djupt rotad rasism i den frågan än vad det ligger en homofobi i när kom du ut frågan. Men det är lite den här, bara, jag orkar inte, det är inte relevant. Hur är det relevant för din relation till mig? Typ?
Mm.
Det kan man fråga när man känner någon. När man pratar om
precis.
Livet.
Jag tycker, liksom. Jag tycker att det är en tyngre fråga än någonting man ställer i förbifarten. Ja. Jag tycker att det är någonting man frågar när man känner varandra. Och inte liksom som så här, det är inte ett lätt samtalsämne. Det är inte någonting, det är inte vädret, det är inte något sånt, utan det är, och än så länge så har vi ju fortfarande både tråkiga i mitt fall och tråkiga i ditt fall såna historier liksom, och kanske helt enkelt att man inte är så sugen på att svara på det.
Kanske.
Har du något moment of the week?
Ja, det har jag. Jag skulle åka hem från Boden där vi filmar Lasse Majas detektivbyrå säsong 2. Jag har fått jättemycket frågor om när den kommer ut på C-more. Jag har ingen aning. Alltså, jag vet aldrig. Jag är bara glad att jag får lov att säga att det är det vi gör där uppe.
Ah, så kul.
Man får aldrig säga sånt annars för när det är dags för sändning. Men ja, jag gissar i sommar kanske. Och då fick jag frågan, vill du åka flyg hem tidigt på morgonen eller vill du ta nattåget kvällen innan? Och jag bara, uff, givetvis vill jag ta nattåget. Liksom krypa till kojs. Bokstavligt talat, en liten koja på ett tåg. Och så vaknar jag och så är det morgonen och så är jag framme. Jag kan inte tänka mig någonting skönare. Tji fick jag. När det här tåget kränger till höger och vänster hela jävla natt. Alltså jag vaknar så många gånger. Jag vaknar av att jag aktivt glider av min kudde för att sen glida tillbaka upp på den när tåget kränger. Och i varje jävla liten sväng så låter det Alltså,
de och det är bara konduktören.
Och det är bara mina fisar. Nej, det är alltså, det låter så jävla mycket. Och sen så är det någon jävla, jag vet inte vad det är ens en gång, men kanske ventilation eller någon sån vatten inne på toan. Alltså det är någonting som bara... Och sen när det är väldigt tyst, när tåget står still där någon gång mitt i natten, då vaknar jag ju för fan av det också.
Mm.
För då är det så tyst och stilla. Jag sov, alltså jag fick Robinson-vibbar. När man sov på en kal strand i 12 plusgrader utan liksom andra kläder än en hoodie och typ funktionsbyxor. Och vaknade oavbrutet och mådde skit.
Jag blev alltså, så otaggad på Robinson igen.
De vibbarna fick jag av det här jävla nattåget. Och jag tror inte, alltså så här, sen vill jag också bara åka nattåg. Det är mycket bättre än att flyga smittsäkert på ett så mycket bättre sätt. Ja. Men jag blev otaggad av det här jävla nattåget. Fan.
Har jag visat dig någon gång hur jag sov på vägen hem från Paris?
Nej.
Nej, jag somnade med... Alltså jag sov, det var en, vi åkte buss. Så det var så här, 28 timmar.
Nej, jag kan inte tänka mig något värre.
Nej, alltså det var fruktansvärt faktiskt. Men jag var typ 14-15 någonting. Det var i 8 tror jag. Så att du vet, då har man ju inte så mycket referensrammen. Så man bara, det här blir kul. Och sen så sover man sig igenom det liksom. Men jag somnade... du kan beskriva.
Mm. Gustav tar av sig sina hörlurar för att kunna demonstrera. Okay. Han hasar fram sin stol.
Sätet framför.
Är det charader här nu? Ja. Han visar med sina två händer sätet framför. Och så lutar han. Han gör den här... när flygplan ska gå in för nödlandning och du uppmanas att sätta huvudet mellan dina ben, den gör han, och jag tror också han lutar huvudet snett till vänster och säkert mot sätet framför också. Alltså huvudet är strax ovanför knähöjd och lutar med, alltså det ser otroligt oergonomiskt ut. Det är inte bara att du böjer dig fram, du vrider också huvudet åt vänster så att höger sida, tinning nästan, eller ovan alltså, huvud lutar mot sätet framför.
Precis,
vad exakt. Är det bekvämaste du kunde hitta?
Jag vet inte, men jag somnade så. Och nu vid 30 års ålder så gjorde det ont och visade det där. Så att jag är glad att jag inte behöver gå igenom det idag igen.
Ja, det kan jag tänka mig. För fan, såg det inte fruktansvärt ut.
Men du...
Berätta ditt moment of the week.
Ja, men mitt moment of the week är någonting som har börjat så här... Alltså det var någonting som jag typ sa ut till universum för ett år sedan. Jag tror att jag har pratat om det en del i podden. Att jag så här, jag skulle verkligen vilja bli en person som äter frukost igen.
Ja.
Och så har jag försökt och försökt och försökt och försökt. Och det har liksom aldrig satt sig. Och nu har det satt sig. Så att jag har börjat äta frukost på morgonen.
Du har en rutin nu.
Jag har en rutin, ja, nej men gud, alltså jag har rutin för lunch, jag har rutin för middag. Jag är som en normal person nu, det är det sjukaste någonsin. Ja, nej, så att jag äter frukost och så här, men typ en ganska hälsosam frukost.
Vad äter du?
Jag brukar äta keso och så brukar jag äta lite mandlar till, eventuellt lite banan.
Treat yourself. Äter du det liksom ur förpackningen så som en skål med flingor nästan? Eller?
Mm, det kan jag göra. Jag brukar dela den liksom på hälften.
Ja.
Så första hälften lägger jag upp i en härlig liten skål, andra hälften rakt ur för att annars blir det disk. Alltså första portionen liksom. Ja.
Inte först äter du ena halvan ur skålen, sen äter du andra
helt
halvan
dum i huvudet. Jag har verkligen fått rutin på det här. Ah, okay. Bara, du gör det fortfarande helt sjukt.
Jag fattar. Så du, okej, okay, så det är två dagar som går in där alltså.
Ja, precis. Mm, exakt, precis.
Gud vad gott med mandlar och lite frukt.
Ja, det är svingott och härligt och bra. Och det slog mig bara nu för typ 3 dagar sedan att jag sa, men gud, jag har hållit på med det här länge nu. Fan vad sjukt. Shit, vad nice.
Hur länge då? De säger att det krävs 48 dagar att få in en rutin.
Ja, längre än så är det. Ja.
Alltså då har du det.
Ja. Ja, men jag tror faktiskt att jag har det nu. Mm. Jag tror det. Det sitter.
Grattis.
Så, ja, tack, det känns faktiskt jättekul. Jag trodde man aldrig. Nej. Men nu finns rutinen där. Så att, ja, det är mitt moment.
Gud vad trevligt.
Innan vi tackar för oss idag ska vi tacka för er, och med er menar jag såklart våra patroner som ger oss penningar så att vi kan spela in podd i den här studion.
Då vill vi tacka våra kavgudar som ger $10 Eller mer, jag tror inte det är någon som ger mer. Det vore helt bizarrt om någon gav mer. Vi älskar er. Ni heter Isabel, Joakim Gustafsson, Lolo Fett, Knut, Stephanie Cetina, Sara Perjons, Hampus Alexander, Elinor Johansson, Humlan, Sofie Sivert som då ger sin shoutout till sin tvilling Linnea Sivert, och Linnea Sivert som ger sin shoutout till sin tvilling Sofie Sivert.
Åh, oh, folkets jubel för er. Ni är helt jävla gudomliga. Tack för alla frågor vi har fått också.
Ja.
Det var så kul att ni var med på det.
Superskoj. Mm. Man kan ju bli medlem i vår Facebookgrupp, Konsten att vara. Där man kan typ önska teman sig.
Mm, det kan man göra.
Eller
man
diskutera.
Kan, ja, diskutera, prata om livets vara och icke vara. Mm. Man kan mejla oss, hejatkonstenattvara.se.
Man kan ju roasta oss i vår Facebookgrupp också. Det har folk gjort frekvent. Jag vill härmed ta liksom avstånd från det. Jag tycker att är man med i vår grupp, då är man fan snäll mot oss.
Ja.
Det är inga jävla gråtskratt-emojis här över att vi en gång sa fel huvudstad i Vitryssland.
Nej, exakt.
Shit happens.
Shit happens. Gå vidare.
Nej, men det är lite så här, jag kan verkligen så här, ibland blir jag lite irriterad för att folk har så jävla ton mot oss. Och då känner jag, ni ska avguda oss eller så får det vara. Mm. Det blir liksom nästan straffavgift på att vara, ha lite ton. Då blir det så här, då måste du lista...
Snart.
Nu var det tredje gången jag tappar min mobil.
Snart kommer vi skaffa oberoende admins som tar i tur med det här.
Ja, men då får man skriva en lista på 10 saker varför vi är bäst i världen som straff. Liksom.
Ja, nej, annars kör vi ju censur.
Ja, det är ingen jävla public service här.
Nej,
inte.
För helvete.
Det här är ju en militär diktatur.
Det är det. Ja, tack till Helio också, vår studio där vi sitter och poddar.
Ja, er tycker vi om.
Ja, det gör vi sannoliken.
Nu sa jag det som att vi inte tycker om de som är i vår Facebookgrupp. Vi tycker om er också.
Ja, vi tycker om er också. Ni är jättefina.
När ni inte hånar oss.
Nej, sluta håna oss. Men vi tycker om er. Tack till dig, Klara.
Ja, tack! Tack till dig, Gustav.
Ja, tack så jättemycket.
Och tack Davva som klipper.
Ja,
du är fan
tack
bäst.
Så jättemycket. Du är toppen.
Det var alla det. Nu har vi tackat alla vi ska tacka.
Nu. Tack till Gud.
Hej då.
Hej då. Puss. Konsten att vara, 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 konsten.